Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar för första gången att landet strider inne på ryskt territorium. 76 000 ryska invånare evakuerade från regionen Kursk där det finns ett kärnkraftverk. Det är dags för en liten uppdatering om Ukraina-kriget. Vi har haft en liten debatt på BBSen om huruvida det händer något i kriget. Det var någon som för 2 veckor sedan kastade ut den här frågan och sa att det känns som att det inte händer så mycket. Drönarattack här och där, men inga större framryckningar över fronten. Och är det inte nu i juli, augusti som det borde börja hända saker? Men det verkar inte hända någonting. Ett foruminlägg som redan har blivit smått legendariskt av enkelt insedda skäl för alla som eventuellt följer det här i realtid. Dels som flera lokala experter på forumet förklarade, så händer en hel del, har hänt en del länge. Det är inte lika spektakulär krigföring, men det händer saker. Framförallt så jobbar sig Ryssland metodiskt fram genom hela Ukraina. De flyttar fram positionerna sakta men säkert, men de gör det hela vägen längs en lång front genom hela landet, snarare än att fokus ligger på vissa specifika punkter som det var tidigare, som förra året, där det var enormt mycket fokus på slaget om Bachmut som pågick i ett år eller något sånt där. Så det händer saker, men mer utspritt. Ukraina har också fått tillgång till en hel del nya vapensystem på senaste. Det mest uppmärksammade är kanske F-16-planen, de amerikanska F-16-planen som nu är i bruk av det ukrainska flygvapnet. Och de har också fått i omgångar nya mer och mer avancerade artillerisystem. Och de har också fått grönt ljus för att använda fler av de här avancerade systemen för krigföring på andra sidan gränsen, alltså på ryskt territorium. Så det finns en sorts gradvis process eller en eftersläpning där de mest avancerade vapnen är fortfarande förbehållna, liksom ett villkor från västmakterna, att de är förbehållna för användning i själva Ukraina. Men i takt med att de skickar med till avancerat system, så kan det näst mest avancerade bli godkänt för användning i Ryssland och så vidare. Jag är inte helt säker på vad poängen är. Det skickar någon signal om att väst i någon utsträckning håller tillbaka, att man vill undvika att gå över diverse ryska röda linjer och så vidare. Men som jag har sagt tidigare, för mig är det väldigt svårt att se. Det är svårt att se hur man inte redan har gjort det, i alla fall om man ser det från ett ryskt perspektiv. Så är det svårt att se något annat än att linjerna har tänjst och bara trampats på hela vägen. Men sen för en knapp vecka sedan så inleddes en ukrainsk offensiv på ryskt territorium som har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det är den stora nyheten i kriget just nu. Så det här med att Ryssland tar by efter by efter by i månader i sträck, det är inte så rubrikmässigt. Och det är givetvis inte heller politiskt korrekt. Men att Ukraina går över gränsen och ockuperar en del av Ryssland, som det beskrivs nu, det är ju mumma för medierna. Så att det blir uppblåst enormt stort. Och det här är alltså det som kallas för Kursk-offensiven ibland. För att den genomförs i riktning mot den ryska staden Kursk. Och det finns givetvis då en särskild memetisk laddning i militära sammanhang på grund av vad som hände under andra världskriget. Slaget om Kursk, det var ett av de största, jag tror man brukar säga att det var världshistoriens största slag någonsin. Och folk som vill blåsa upp bilden av de ukrainska framgångar, de pratar om slaget om Kursk igen. Vilket jag kan tänka, det är en kraftfull men också lite lätt olycksbådande, kanske lite missriktad association, kan jag tänka. För att den här episoden, alltså slaget om Kursk och slaget om Stalingrad, hade ju inte så positiva konsekvenser för de som gick upp mot den ryska armén på den här platsen 1943. Det är inte precis det mest upplyftande att säga hurra, här är vårt Stalingrad.
Nej.
Det är bara en liten reflektion från min sida. Men jag antar att de här PR-operationerna riktar sig till folk som inte är någon vidare historieintresserade. Och sen är det förstås också att ukrainarna kan vara värt nära. Ukrainarna är inte i närheten av Kursk. De har gått några kilometer över gränsen. Staden Kursk, där det här stora slaget utspelade sig, ligger åtminstone 10 mil längre bort. En annan sak som är värd att hålla i åtanke är kanske att det är i princip omöjligt för vare sig Ukraina eller Ryssland att genomföra storskaliga överraskningsanfall. Om de ska göra ett stort anfall, då måste de bygga upp resurser i veckor och månader. Vilket inte går att dölja för satelliter, spionflygplan, drönare och så vidare. Allt som satelliterna ser publiceras ju inte offentligt såklart. Men ryssarna har satelliter, de ser allt som händer. Amerikanerna har satelliter, de ser allt som händer och skickar till ukrainarna. Så att alla vet att de är observerade hela tiden. Så att om de vill överraska med någonting så måste de jobba med väldigt begränsade resurser. Några tusen man kanske, men inte tillräckligt för att ta och hålla några större arealer. Så att eftersom det här anfallet var en överraskning så vet vi att det är väldigt begränsat i omfattning. Annars skulle ryssarna ha sett det långt i förväg, förberett sig. Man kan tänka ett exempel på hur kriget startade i februari 2022. Hela världen visste att Ryssland hade samlat massiva militära resurser längs ukrainska gränsen. Så uppbyggnaden pågick i ett år. Och i december 2021 så konstaterade många, inklusive jag sa det här i Radio Bubbla, att det är nästan otänkbart nu att Ryssland har byggt upp de här resurserna utan att de har bestämt sig för att invadera. Så att det här är redan klubbat klart. Det kommer hända nu om några månader. Moderna krig fungerar inte riktigt så att man plötsligt från ingenstans kommer och liksom brakar in över gränsen och tar en oblast här och oblast där. Ja. Det är kanske inte helt glasklart vad Ukraina vill uppnå med den här offensiven. Om de kan hålla territorium i Ryssland vid ett vapenstillestånd så har de ju potentiellt en stark förhandlingsbricka. Men det är svårt att föreställa sig hur det skulle kunna hända i verkligheten. Alltså Ryssland kommer aldrig komma till förhandlingsbordet så länge Ukraina ockuperar en del av Ryssland. Och Ryssland kommer såklart aldrig acceptera någon ockupation av någon del av Ryssland. De kommer driva ut ukrainarna ganska snart. Kanske kommer de behöva sakta ner sina andra operationer in i Ukraina ett tag för att göra det. Men det är nog inte något större problem för Ryssland. Och omvänt finns såklart nackdelen att om Ukraina ska lägga resurser på det här företaget i Kursk så är det resurser som inte kan användas defensivt vid fronten in i Ukraina. Så att hur mycket mer mark kommer Ryssland kunna ta in i Ukraina på grund av det här kurska äventyret? Men det som Ukraina obestridligen uppnår här, det är såklart PR. Att de har tagit en plätt land i Ryssland på några dagar. Det får mycket mer uppmärksamhet än att Ryssland har flyttat fram fronten rejält under loppet av några månader. Så Ukraina vinner PR-spelet, mediespelet, igen, som de alltid gör. Och det kanske inte behöver vara mer komplicerat än så. Alltså, Ukraina, de behöver PR-vinster framför allt. För att det är de spelar att de vill hålla kranen av västerländska pengar igång. Och så här kunde man fixa det den här gången. Det är spelet som Ukraina spelar. Det kan kanske nästan inte vara på något annat sätt för Ukraina. De måste framförallt bearbeta sina mecenaters psykologi. Och framförallt förhindra att de som står för fiolerna ger upp och ser kriget som förlorat. Så att det inte är någon poäng att kasta bra pengar efter dåliga. Ja, vad ska man säga, Boris? Slaget om Kursk, historiens vingslag. Det är väldigt
ja, det är så oerhört svårt att koppla slaget om Kursk till det som nu pågår på något sätt.
Jag såg att Lars Wildräng uttryckligen kallade det för slaget om Kursk.
Man är ju vrickad. Jag tycker åtminstone han borde ju veta bättre. Men det kanske var ett tag sedan han visste bättre. Men jag tror att det är en ganska desperat PR-kampanj. Man vill visa liksom att ja, men vi lever och andas fortfarande. Vi har styrkan att gå in på ryskt territorium. De är ju bra på att blåsa upp grejer medialt. För de får ju stöd av världspressen. Som den här operationen i Mali där man sa att ukrainska James Bondar hade hjälpt Mali-islamister att slå till mot Wagner. Och jättefint av dem. Men vad jag tror kommer att hända här är att igår så tv-sände man ju en konferens mellan Putin och de olika personerna i försvarsstaben där och försvarsministern och diskuterade situationen i Kursk och hur mycket mark Ukraina egentligen hade tagit. Och då sa Putin någonting mycket intressant, alltså att det där är inget intressant. toppar han dem liksom, och beskrev många kilometer och att Ukraina nu kontrollerade 28 små samhällen. Det är inte inget intressant, och nu ska diskutera den socioekonomiska situationen, hur vi ska hjälpa folk där. Och så gick man igenom hur många som har evakuerats, 120 000. Man ska evakuera ytterligare 160 000 personer. Och i Belgorod, grannregionen, har man flyttat på 11 000 personer. Så att rubriken 76 000 är lite föråldrad. Och det gör att man nog kan gissa vad som kommer att hända. De håller på att evakuera varenda kotte inom en viss yta. Och det man gör sen, jag tror de kommer att förvandla den här lilla plätten som Ukraina har tagit, 12 kilometer in i Ryssland, 40 kilometer bred, till ett enda jäkla eldhav. Alltså, bara för att visa att kliver ni in på rysk mark så kommer vi att köra en helt ny variant av den brända jordens taktik. Det är vi bränner jorden och ett eldhav helt enkelt. Och den knäck det kommer att bli för den ukrainska stridsmoralen är ju, kommer bli enorm. De kommer att veta att kliver vi över gränsen, då eldar de upp oss. De eldar upp jorden vi står på. Och så fort de har fått ut de här sista 60 000, då tror jag att eldstormen kommer.
Mm. Det finns ju en relaterad aspekt också. Det verkar som att ukrainarna, de har använt sig av en möjlighet, skickligt får man säga. De har skickligt använt sig av en möjlighet som uppstod på grund av ryska anfallsförberedelser. Så det jag hört i alla fall är att ryssarna hade röjt minor i det här gränsområdet. Förmodligen för att de planerade en stor offensiv på samma plats, men i motsatt riktning. Och då ska Ukraina ha passat på och genomfört en egen offensiv lite snabbt innan ryssarna hann genomföra sin, och de hade tagit bort minorna och allt det där utan att sätta in så mycket trupp. Jag vet inte om det där stämmer, det är en spekulation som flera personer har spridit. Men det skulle också kunna vara så att om det är så som du säger, då kanske ryssarna till och med har en tanke med att släppa in ukrainarna där och iscensätta det här eldfängda skådespelet.
Kom in så vi får ta koll på er.
En annan intressant sak som vi har någon länk om, jag har inte framför mig just nu, men det har varit en del intressanta utbyten mellan Ukraina och Kina. Så Ukrainas utrikesminister var i Kina och pratade med Kinas utrikesminister, antar jag. Och de hade ett långt möte och pratade om att vi kan inte prata offentligt om alltihopa, men vi har mycket samsyn kring hur vi kan lösa den här konflikten och så vidare. Så det verkar som att Ukraina signalerar någon sorts öppenhet eller någon sorts idé om att Kina skulle kunna vara en mellanhand här och kanske agera fredsmäklare. Jag vet inte vilka praktiska konsekvenser som det skulle ha. Alltså på vilket sätt blir freden annorlunda för att den är made in China. Men en sak som man kan konstatera i alla fall, det är att det skulle vara en enorm nesa för väst rent PR-mässigt och psykologiskt om det blev ett fredsavtal. Kriget tog slut och fredsavtalet skrevs på i Peking. En triumf för Kina och väldigt, väldigt pinsamt för väst. Tror att det skulle kunna hända, Boris?
Ja, och därför att det finns säkert kretsar i Ukraina, till och med Zelensky själv tror jag, som inser att men vi har inte en chans att behålla det territorium vi har förlorat. Det gäller att få en så bra deal som möjligt. Och den enda som kan pressa ryssarna till en bra deal är kineserna. Vi kan dessutom erbjuda, vilket vore ganska elegant, kineserna älskar infrastrukturprojekt och återuppbyggnad och snackar om att Ukraina behöver detta. Så att man får en intressant liksom utbyte. Kina skaffar sig till, Ukraina tjänar på det genom att Kina går med på att pressa Ryssland till att ni kan väl lämna tillbaka lite. Och så skiter ni att ta Odessa, låt ukrainarna ha det. Men så ser vi till att ukrainarna låter er behålla en hel del av det ni har tagit. Och Ukraina kan visa att det blir ändå fred, och vi fick dessutom ett gigantiskt hjälppaket för återuppbyggnad. Och vi ska betala det här med stödet vi har fått från väst dessutom. Så att, och Ryssland kan inte kommer inte gå emot Kina och var ganska nöjda, tror jag också. Så att det är mycket, jag tror det är ett snyggt spelat av Ukraina att vända sig till Kina och snacka med dem.
Ja, det låter väldigt rimligt faktiskt, och framförallt så låter det som enormt attraktivt för kineserna att se ihop, ja, där. Och men också så skrämmande situation, alltså, för mig som en inbiten sinofob så är det oerhört läskigt att tänka sig att både Ukraina och Ryssland skulle vara kinesiska lydstater. Precis här på, rakt på Östersjön, så är de nu kineserna. Otäckt.
Snart kommer jonkerna över Östersjön. Nej, men det är... Men USA bedriver en så korkad politik. EU bedriver ingen politik alls. Så att man bäddar ju bara för kinesiska framryckningar.
Visst, jag tror jag har nästan förträngt det här minnet, Boris, men läste vi inte för några år sedan om att kinesiska militärfartyg manövrerade i Östersjön?
Ja, jag har svagt minne där, ja.
De var på någon övning med kanske med Ryssland, eller kanske bara på eget bevåg var ute och seglade.
Nej, men det var nog en samövning. De brukar köra lite flott grejer ihop.
Men det kanske blir en vanlig syn under kommande år, förmodligen.
Nu blir det så dystert så att